Okej, jag är redo. Är du redo?
Jag är helt redo.
Då kör vi. Dun, dun,
dun, dun. För avsnitt 6 i ordningen. Eller jag hoppas det är avsnitt 6. Är det det?
Vi bestämmer det. Annars får vi liksom skriva om alla de andra. Så vi får döpa det ena till typ avsnitt 0 för att det ska bli rätt i ordningen. Nej, men det är avsnitt 6. Det är det.
Ja, perfekt. Perfekt. Alltså vi är ju dock lite försenade med det här avsnittet.
Mm.
Och det kan vi ju alltid nämna ifall någon har noterat det och bryr sig om det. Det vet vi ju inte, men det här avsnittet kom ju inte ut i måndags som var tanken att det skulle göra eftersom vi inte spelade in i tid.
Nej.
Men det är ju sånt som händer helt enkelt.
Det gick ju inte med min rygg först och sen så hade du ju jättemycket att göra så att det fick bli så här. Men det är väl, det känns liksom som att vi får ta det när vi kan och göra det bästa av det.
Ja, men verkligen. Alltså för det är ju faktiskt viktigt att det känns roligt och peppande för oss båda att podda. Alltså just nu så tjänar vi inga pengar på att podda. Det är ju liksom bara en kul hobby och då är det ju viktigt att det faktiskt fortsätter vara det. Att man inte vänder in och ut på sig själv och tvingar sig igenom en inspelning fast man mår dåligt eller är superstressad eller trött. Det är ju bara onödigt. Det blir ju inte kul att lyssna på heller.
Nej, verkligen.
Och det viktigaste, men det är ju att vi har roligt när vi spelar in, tycker jag.
Faktiskt. Jag också. Och det brukar vi ha.
Eller hur?
Men du, Emma.
Mm.
Vad har hänt sen sist?
Oj. Ingenting. Eller jättemycket. Eller ingenting. Alltså det känns som att jag bara jobbar och sliter. Men samtidigt inte gör någonting. Utan bara latar mig. Det är liksom, jag är så kluven så att... Jag vet inte.
Det går fort och sakta på samma gång kanske.
Ja, verkligen. Och det här är bara så här mellanperiod i hela livet känns det som. Så man bara försöker ta sig igenom och göra allt man behöver göra och väntar på att det ska bli ljusare på kvällarna. Typ. En ganska tråkig period är det just nu. Det är liksom, jag hinner inte med någonting jag vill göra och samtidigt så känner jag mig omotiverad till allting. Gud, vilket peppande avsnitt det här blev.
Liksom. Men det är ärligt.
Det är ärligt i alla fall. Jag hoppas att det vänder snart. För att just nu så känns det faktiskt mest bara segt och tråkigt. Det känns väldigt kul att podda nu. Det känns som att det är ett bra avbrott i min ganska enformiga vardag annars. Men ja, får hoppas att vi har roligare saker. Roligare uppdateringar att göra framöver. Vi båda. För att jag vet ju lite vad som har hänt för dig. Men du får ju jättegärna dela med dig om du vill och orkar. Alltså från vad som har hänt sen sist och lite... Sånt där.
Jo, det var ju så förra gången så hade jag ju haft ambulansyta och grejer för min rygg. För jag har ett diskbråck som totalt typ krossar min nerv. Så jag har jätte ont och har bott i soffan. Alltså bokstavligt har jag bott i soffan i 2 veckor och inte ens kunnat gå till köket. Men nu känner jag mig lite mer positiv för nu är det lite bättre. Jag har flyttat upp till sovrummet och idag gjorde jag en macka. Jag fick pausa typ och gå och lägga mig i soffan typ 3 gånger under tiden. Men jag gjorde en macka. Och i förrgår så lyckades jag faktiskt för första gången på 2 veckor så lyckades jag faktiskt gå ut och säga hej till mina hästar. Så då blev jag väldigt glad.
Ja.
Men jag...
Det var så fint, jag blev så glad när jag såg det.
Det var jättekul. Jag har ju inte ens kunnat titta på dem från fönstret eftersom jag inte kunnat stå upp och så. Nu under de här månaderna så har jag ändå liksom kunnat titta ut och se dem för vi har dem precis utanför fönstret. Deras hage är precis utanför vårt sovrum i princip. Men nu fick jag hälsa på dem och då fick jag mer styrka och mer energi. Så nu ska jag bara härda ut lite till. Och på fredag ska jag faktiskt till ortoped, äntligen. Och jag ska verkligen försöka pusha så att jag kan få en operation. Så att jag kanske kan få livet tillbaka igen. Så det, jag känner mig ändå positiv mitt i allt det här. Det har börjat gå lite åt rätt håll. Och ja. Så jag hoppas på att snart kunna vara ute och träna med hästarna igen. Och ha lite roligare uppdateringar jag också.
Åh, det är så kul att höra. Alltså det är så här, det är så fantastiskt. Och jag säger det igen, jag vet att jag sagt det förut. Men man får ju typ dåligt samvete, eller jag får det, över att klaga. Alltså, jag kan ju inte bara sätta mig in i... Alltså, det blir sånt perspektiv när det är så här... höjdpunkten är att få komma ut och hälsa på sina hästar. Det är ju typ bra för mig att få höra. Så att jag uppskattar, även om jag tycker att jag inte har tid med något och att jag bara kan springa förbi och hälsa på mina hästar 2 gånger om dagen. Så bara så här, jag kan ju i alla fall göra det. Så vi alla borde faktiskt uppskatta det vi har när kroppen är hel.
Mm.
Och jag hoppas att du också får vara hel snart.
Tack. Men det är faktiskt många som säger det så här, att de bara... Om du klagar på någon, typ, oj förlåt, men jag bara, alltså jag hade också klagat. Man får klaga och det är naturligt att klaga, och jag känner till och med när jag har klagat, jag kan ju i alla fall, tänk de som inte har någon känsel i benen alls. Alltså det finns alltid någon som har det sämre, så jag känner att man ska inte ha dåligt samvete för att man har sina egna struggles liksom. Men det är ändå så här snällt, eller man blir glad när folk ändå tänker på en så. Men jag känner absolut inte så här att någon annan bara klagar och jag bara tänker, du skulle bara veta. Alltså så känner jag absolut inte. Men jag hoppas att det går framåt för oss båda. Men det känns liksom att när våren kommer och ljuset kommer, allting blir lättare då på något sätt. Det känns som att det är den jobbigaste tiden att vara hästägare nu. Inte för mig, för jag slipper ju ledande, min man som gör det, stackaren. Men... ja, våren. Oh, när det börjar bli torrt i hagarna och ljust på kvällarna. Jag älskar det.
Ja, du har så rätt. Alltså, man har ju, på något sätt så har man ju alltid något att se fram emot. Alltså våren och sommaren, även om man inte har något speciellt planerat eller sådär, så ser man ju fram emot våren och sommaren. Mm. Och det blir mer och mer hoppfullt liksom. Och jag försöker ju att tänka så. Även dagar som idag är jättetrött och stressad över så mycket saker, så försöker jag tänka att jag kommer liksom om bara ett par månader så kommer jag, det här var ett minne blott. Och jag kommer att ha ett föl.
Ja,
bara en sån sak.
Alltså det är helt, alltså jag blir helt så här, jag liksom längtar åt er. Det ska bli jättekul att få följa hela allt, det är så stort, det är så magiskt.
Ja, men det är ju det. Alltså det är ju som att få ett barn, eller det är ännu större än att få ett barn, säger jag som inte har några barn. Så alla som har det bara, nej. Men för mig som har hästarna, alltså de ligger ju mig allra närmast hjärtat, det blir verkligen att få ett barn. Och det är lika mycket daltande och pysslande och för att få ihop allting. Och oron är extrem. Men glädjen är väl förhoppningsvis större än vad man behöver ha ångest och stress över.
Jag kan bli så här att bara tänka att där ligger en liten häst. Jag blir helt så här förundrad över att det ligger liksom en liten häst i hennes mage. Och det kommer bli en häst som finns sen. Alltså, ju mer jag tänker på det så bara desto mer sjukare blir det. Där ligger en liten häst. Det är typ det finaste.
Alltså det var precis häromdagen bara när hon stod och åt lite kraftfoder. För hon började få ganska mycket extra foder nu för att hon behöver liksom massor för att den här lilla ska växa ordentligt och hon ska orka med allting. Mm. Och så stod jag ju alltid... eller alltså, jag står alltid när hon äter och liksom klappar lite på magen och sådär. För hon tycker inte jättemycket om när jag står och pillar på magen annars. Jag tror att hon på riktigt, hon har aldrig någonsin brytt sig om det tidigare. Och det känns som att hon typ... alltså det här är ju bara min personliga... det här stämmer säkert inte alls. Men det känns som att hon säger, nej, ge uppmärksamhet till mig och inte den i magen. typ. Och det är klart att hon inte tänker så. För att, alltså, jag tror inte, ja. Men det känns lite så. Att hon vill ju hellre att jag står och pillar i ansiktet på henne. Eller på halsen. Eller på rumpan. Liksom. Men just magen. För det känns inte som hon är irriterad på något vis. När jag borstar och sådär. Det tycker hon är jättetrevligt. Men hon gillar inte när jag står och liksom bara håller en hand på magen. Mm. Alltid. Men när hon står och äter så kan jag få känna lite sådär ibland. Och det måste jag ju passa på att göra då. Eftersom den rör sig och det är helt underbart. När man känner rörelserna, vilket inte är så ofta, men när det väl kommer då blir man ju helt som ett barn på julafton. Liksom.
Jag förstår det.
Men, och då liksom stod vi ju också, och David stod bredvid och bara, men gud, hon är så tjock, kolla omfånget, och la liksom en arm över ryggen. Jag bara, ja, fast ändå inte, för tänk att det ligger en häst, den börjar liksom närma sig färdig där inne och ska komma ut. Alltså jag minns ju hur räkan, det var ju absolut inget stort föl, men det är ju ändå stort för att komma ut från sin mamma liksom. Och kunna springa inom ett par timmar och liksom vara en liten individ. Så jag bara så här, nej, den ligger ju där inne. den ligger helt dubbelvikt där inne. Jag bara, nej, det här är skumt. Nej, det ska bli sjukt kul. Jag är jättepeppad alltså. Gud, vilken underbar sommar. Så länge allt går bra såklart. Mm. Men det får man ju verkligen bara hoppas och räkna med tills.
Och hålla tummarna.
Något annat skulle ske. Ja, eller hur?
Men du?
Yes.
På tal om vinter och att man inte är så motiverad. Så tänkte jag att vi kan ju smyga in på det temat vi hintade om i förra avsnittet. Och det är ju just det. Vi ska ju prata om motivation idag.
Mm.
Och när vi försnackade lite nu innan vi började så kom vi på att det är faktiskt ett jättebrett ämne egentligen. Alltså när vi började väl, alltså när vi först tänkte att vi skulle prata om det så var det lite mer ytligt så här, men du tog upp massa nytt nu i samtalet innan här och jag tror det finns en hel del att säga om det.
Alltså jag hade ju typ behövt ta ett avsnitt om motivation till människa, men nu så är det ju om motivation till hästar framförallt, eller ja, djur kanske i allmänhet, men hästar, för det finns ju så många sätt att hitta motivation och sen finns det ju så många sätt, eller olika, hur ska man säga, det är olika saker som motiverar olika hästar och det är ju det som är lite fascinerande och det gör ju att man måste liksom hitta ett sätt som passar både sig själv och sin häst för att komma någon vart i träningen allmänt. Ifall man faktiskt vill träna, alltså det blir ju även om man inte använder typ godis så blir det ändå belöningsbaserat om man vill basera sin träning på hästens egna motivation och inte typ tvång, press, alltså eskalerande tryck. Mm. Så gäller det ju att du hittar motivation till arbetet. För att jag tycker ändå att motivation, många använder ju det kopplat även till negativ förstärkning. Att då får de motivation till att flytta från tryck till exempel. Men jag tycker då det är lite fel ord. Mm. För motivation känns ju, för mig när jag hör det ordet så ska ju det vara positivt klingande även i hästens öron. Liksom.
Och jag tycker också,
konstigt formulerat.
Och jag tycker också att det ska komma inifrån. Jag tycker ändå att motivation är någonting du kan alltså lägga på hästen eller tvinga fram hos hästen. Flyttar den sig för tryck så är det för att du har lagt någonting på den och inte för att den är plötsligt blir motiverad. Alltså jag vill ju helst, sen klart att man kan ha yttre faktorer som påverkar, men jag tycker ändå för att det ska vara motivation så tycker jag ändå att den ska finnas inne hos hästen och komma därifrån, annars får du inget bra och ärligt och hållbart resultat.
Nej men exakt.
För så fort du tar bort det där trycket då försvinner ju motivationen igen. Så då fanns den ju inte.
Jag håller helt med dig.
Så, ja.
Nej, men det är ju typ lite som så här, om man tänker i ridtermer. Att man vill ju ha en häst som är motiverad. Alltså en hopphäst vill man ju ha motiverad av uppgiften. Alltså att hoppa, inte att skänken för du behöver och driva hästen runt banan till exempel. Precis. Om man liksom håller på med hoppning. Eller alltså, även dressyr och andra grenar. Jag tror alla ändå, deras största önskan och hopp är ju att liksom bjudning och driv finns naturligt hos hästen och inte något du behöver börja med att sätta där innan du kan börja göra övningar, vad det nu än är för gren eller typ av hästträning man håller på med. Liksom.
Nej, då får man ju arbeta i uppförsbacke redan direkt. Det blir lite kontraproduktivt.
Exakt.
Men det vi pratade om lite grann var ju att om vi jämför till exempel Alvin och kanske Anna eller Bettan i vad som de blir motiverade av så skiljer det säkert jättemycket. Eftersom att dina hästar har mer egen framåtbjudning jämfört med mina hästar.
Mm.
Så om jag skulle, låt oss säga att vi har en jättepig häst och du tänker att vi stannar och vilar här. Nu har min häst varit jätteruktig så vi står still här en stund och vilar. Det hade ju en pigg häst inte riktigt sett som en belöning. Och vice versa, har du en jätteomotiverad häst och du bara, yes vad duktig du var, nu springer vi ett varv till. Det blir inte så bra.
Nej men det är ju verkligen, alltså, det är ju så bra exempel, men du kanske du ska ta typ Humle för att dra det drastiskt, alltså så som han var förr och hur du har tränat. Mm. Och jag tar min mest drastiska, alltså Anna, som på riktigt, jag hade ju problem i ridningen med att stå still och göra halter. Och jag försökte så tålmodigt med att varje halt innebar att stanna och äta gräs. Eller att få morötter från ryggen. Alltså eller kli, alltså någonting jättetrevligt. Jag försökte hitta det absolut godaste, bästa belöningen för att stå still. Och hon blev bara mer och mer irriterad över att jag försökte hålla fram en hand med morötter. Hon ville inte ha några morötter. Det hade inte hon tid med. Det ville hon inte liksom. Och då insåg jag ju att det kommer aldrig gå. Alltså på ett schysst sätt, eftersom hon drivs inte av någonting jag kunde komma på i det stillastående. Så jag fick ju liksom helt bakvänt belöna det stillastående genom att fortsätta gå. Mm. Liksom. Eller göra något i det stillastående. Alltså vi började träna liksom, till exempel formen och hållningen. Alltså typ lite som crunches som många tränar från backen. Mm. Har ju vi gjort i halterna uppsuttet. Alltså att hon får en uppgift till, inte bara halten i sig liksom. Och det har ju blivit mycket bättre och det har kommit så långt att hon faktiskt kan uppskatta genuint att stå still numera. Mm. Men det har ju verkligen varit en knepig väg, alltså med en sån även fast man, många ser det som ett ilandsproblem att ha en häst som vill fram så mycket att den är liksom inte ens står still om man matar på med morötter, men det är ju faktiskt ganska knepigt det med.
Absolut, och jag tänker också att man kan dra en parallell till hundträning med det du sa där. Att man försöker belöna när man går framåt igen. Det jag har gjort jättemycket med vår ena hund, vår omplaceringshund Casey. Som drog jättemycket kopplet när hon var yngre. Och det funkar ju inte att jag stannar henne och gav godis. Hon stannade och tog emot det, men sen ville hon framåt igen. Till slut så blev det bästa att så fort hon gick fint med mig så gick vi på ännu snabbare. Liksom. Så att det blev en belöning i sig. Och det, jag kände bara att det var en bra parallell, för att det är säkert många som tänker samma sak när det gäller koppelträning och hundar som vill jättemycket framåt och man inte hittar någonting som kan motivera dem tillräckligt mycket för att gå fint i kopplet.
Nej, men
så där kan man ha lite samma tankegång.
Men precis som många väljer i hundträningen att inte använda godis utan istället använda typ en boll som man slänger iväg för att hundarna ser det som mer belönande att få rusa fram och jaga en boll än att typ stanna och bli omklappad och få en godis. Precis. Så det är ju medan andra är helt åt andra hållet. Så du får ju jättegärna dra ett exempel alltså med dina hästar också så att vi liksom kommer in på vart vi vill komma med det här ämnet. För det är ändå ett ämne som är viktigt att spåna i. Och jag tycker det är väldigt intressant att prata om. Alltså inte bara den ytliga delen utan lite djupare liksom. Mm.
Ja, alltså jag har ju haft. Nu, just nu så skulle jag inte säga att någon av mina hästar är alltså så här jättesvår motiverad. Alvin kan vara lite så. Han tycker inte om att bara springa runt. Om man inte är typ jättepigg och busy. Man ser inte så mycket poäng i det. Men när jag skaffade Humle så var han, vad ska vi se här. Jag tror att det var 2011, tror jag. Eller 12, alltså jag är så dålig på att komma ihåg årtal. Men någon av de två. Nej, 11 var det. Så 2011 så träffade jag Humle av misstag. Och det kan jag komma in på i ett annat avsnitt. Vi ska ju presentera hästarna sen. Men så där står jag med en shettis som jag inte ville ha. Och det visar sig att han, alltså jag kan inte ens få med mig honom in från hagen. Han stannar och vägrar gå. Alltså där började, där låg ribban när vi började. Att jag kunde inte ens få honom att gå med mig från flocken. Vi var tvungna att ta med alla hästar in, annars kunde jag inte få med mig honom. Det var inte så att han var svår att fånga, absolut inte. Han ville bara inte gå därifrån. Och sen när jag väl fick honom därifrån, så både framför vagn och arbete från marken, så har det alltid, eller de första åren då, varit alltså supersvårt att få honom att röra sig framåt. Skritt, okej. Okay. Trav, nej. Och galopp, det var inte att drömma om i början överhuvudtaget. Dels för att han är lite knepigt byggd. Dels för att han var i dålig kondition. Och dels för att han helt enkelt är en häst som i grund och botten inte uppskattar att röra sig mer än vad han behöver. Så det var en jättestor utmaning för oss i början. Och jag provade en hel del olika metoder genom åren. Men idag så har han gjort en helomvändning. Nu är han ju, han har nog kunnat hålla på i timmar. Han vill aldrig sluta. Och galopp går jättebra, trav går jättebra, full fräs hela tiden. Och jag tycker det är fascinerande att en häst kan gå från att verkligen stämpla som superlat till att vara en riktig arbetsmyra. Det är något bevis på hur mycket träning kan påverka en häst. eftersom att han har ändrat sig så mycket.
Hur är det Humle har motiverats? Alltså till att hitta motivationen och till att, för jag har ju träffat honom, det är helt fantastiskt. Alltså det är ju 100% korrekt. Alltså ibland kan man ju tro att vissa överdriver när det är så här, han kan jobba i timmar, men jo, Humle, jag håller med, han kan jobba i timmar och tycker att det är precis lika kul hur mycket man än bara enformigt gör samma sak i typ galopp på en volt. Han tycker det är lika roligt ändå. Och sen när man ska avsluta och går iväg så kommer han springande och vill köra några vänder till. Liksom. Och sen, helt fantastiskt.
Och sen är det så kul också för att man kan verkligen, alltså jag kan peka iväg honom till nästan vem som helst. Om man bara förstår att han ska vara med den personen så visar han upp alla sina trick. Det kan vara någon som aldrig har träffat hästar förut. Han kör sitt race. Han är liksom, det är många som kommer hit och som vill leka och träna med Alvin. Men han är mycket, mycket svårare och mer egen. Så det slutar alltid med att de bara springer runt med Humle och skrattar jättemycket. Men alltså att hitta vad som motiverade honom var ju svårt i början. Det var så pass svårt att jag till och med experimenterade mycket med typ, du vet, den här mer klassiska natural horsemanship. Där man typ driver på hästen. Och nej, det var en tråkig period. Men det funkar uppenbarligen inte, som att han inte... Återigen det som jag sa i början, att motivationen där var ju att jag drev på honom. Så fort jag slutade driva så slutade han ju vilja röra sig. Så vi kom aldrig ur den där onda cirkeln. I körningen var det lättare, för där så motiverade jag honom genom att belöna med vila. Så att så fort han typ erbjöd och godis, men vila var i början, så var det typ lika det betyder lika mycket för honom att bara få stå still som det var att få godis. Så att om han bjöd på en galoppfattning eller 5 snabba steg i trav så var det stopp. Och kan få beta lite gräs, eller så gick jag ur vagnen och kliade honom lite. Och i början så var det ju, alltså tänk om man hade sett oss på håll på en grusväg. Det hade gått 5 steg, stopp. 10 steg, stopp. 3 steg, stopp. Vi höll på så i början. Alltså det måste ha sett så dumt ut. Men innan vi stod det av så var vi ute på flera mil och han bara galopperar och galopperar. Så att han gjorde en hel omvändning. Så det som hjälpte oss och honom, det var ju dels det här med vilan. Att jag underskattade hur mycket han uppskattade den. Och det blev på ett sätt som att han insåg att bara för att han börjar trava nu så betyder inte det att jag kommer tvinga honom att trava 1 kilometer. För han hade stått på ridskola innan och jag vet inte om det kanske hade varit så på vissa ridskolor. Jag säger absolut inte att det är så på alla. Men du vet, de håller på och jagar igång hästen och sen så när man väl får upp den i trav så då jäklar, då håller vi den där så den inte stannar. På några av de sämre ridskolorna alltså. Och jag vet inte om det har varit så för honom eller inte, men det kändes som att han var rädd för att om han börjar trava så blir han fast. Men han lärde sig att okej, jag behöver bara trava 2 steg, sen kan jag stanna. Det är ingen fara, det fixar jag, det är inte så jobbigt. Då får jag en belöning, det vill jag ju. Trava 2 steg och sen så utökar vi till 3 steg och till 4 steg. Och då byggde han ju kondis också så att det blev ju mindre jobbigt eftersom att han långsamt blev starkare. Så i körningen så var det vila, godis och kli och beta gräs typ. Som var det som hjälpte där. Och vid träningen vid marken så var det också vila och kli och massa godis. Och framförallt att när han fick godisbelöningarna så la jag det typ en hink på marken. Så att det innebar att stanna och stå och käka i en hink. Så blev det lite mer, det blev mer viktigt för honom än om jag bara hade gett en godis i handen och sen kört igång igen. Så det rekommenderar jag till de som har svårmotiverade hästar. Underskatta inte vilan, men försök att inte belöna med vila efter att ha pressat hästen, utan att vilan blir någonting som hästen får efter att den har erbjudit någonting själv, om det inte blir för krångligt. Alltså att man belönar hästens egna initiativ och varje eget försök med någonting som den uppskattar. Och i Humles fall var det då vila och så typ någonting mumsigt i en hink på marken.
Ja, men alltså jag får ju en tankeställare också som jag för sig har tänkt på väldigt, väldigt många gånger. Jag har ju haft en tendens genom åren att om jag ska träna på något jättesvårt eller alltså har gjort, får lite problem i träningen, alltså framförallt i ridningen då har det varit för mig. Alltså till exempel om jag ska hoppa en svår övning, alltså en serie, Och vi har haft problem med det. Hästarna har liksom inte kommit rätt och jag har behövt ta om det jättemånga gånger. Och vi har haft problem både jag som ryttare och hästen med mig. Och kanske mest. Jag tänkte sen med övningen, men det kanske de hade nog klarat det om jag inte hade suttit på. Men alltså, det kan vara liksom lite vad som helst. Eller så här, du vet, jag minns specifikt en gång när jag skulle börja med seriebyten med Bettan. Hon var ganska ung och hon är ju så pass arbetsvillig så det är ju lätt att missbruka det också. Mm. Alltså, bara för att hon gång på gång bara, okej, okay, visst, vi kör en vända till, så ska man ju inte utnyttja det liksom. Alltså en ganska ung häst som inte är så bärig och stark, där har man ju ett ansvar om de har väldigt mycket driv att man faktiskt avbryter i tid. Mm. Och jag har inte varit duktig på det någonsin. Jag har så många minnen där jag minns att jag har ångrat mig så hårt att jag bara har gjort en sista gång. Alltså när det då kanske har varit ett problem med något som vi har hållit på med ett tag. Alltså i hoppning eller dressyr eller ridning, träning allmänt. Mm. Och så går det inget bra, så går det inget bra, så går det inget bra. Och helt plötsligt så sitter de här seriebitarna med en jättefin känsla. Rena byten var tredje, tror jag det var den specifika gången jag tänker på nu. Flera stycken, alltså du vet. Och vi går ur en jättefint, jag liksom bara släpper allt och bara, ja, bra, du vet, och vi saktar av ett skritt. Och sen bara, ja, men nu gick det så bra, jag ska bara göra en gång till. För då blir jag så här, oh, du vet, man får den här kicken över när man lyckas och det går så bra. Och sen bara, men varför? Det hade ju varit så sjukt mycket bättre. Och bara, du vet, så här, skitkul, vi kanske provar det här imorgon eller övermorgon, mm, så tar vi vid här. Men så har jag ändå bara så här, en gång till. Eller så här, jag hoppar igenom serien en gång till. Och det är väldigt sällan det går bra då efter den här toppen. Liksom. Mm. Och då blir det så här, men varför avslutade jag inte i tid? Alltså varför? Och jag har varit så dålig på det. Det är något jag tänker på. Alltså det är verkligen många gånger jag har liksom i efterhand bara så här, men åh, vad håller jag på med? Jag skulle ju, det är bara för att jag vill för mitt egna ego, min så här, känsla, att jag, du vet, så här, nu när det går så bra, nu en gång till. Och det är verkligen, jag tror man hade kommit väldigt mycket längre på alla sätt och vis genom att nöja sig med, alltså faktiskt nöja sig mer. För att det blir mycket mer långsiktigt och det ser man ju på Humle i det där. Hade du inte nöjt dig med 2 travsteg från början, mm, då hade du kanske aldrig fått det han är idag.
Nej, liksom. Det kanske rätt i. Men jag har gjort exakt likadant. Men det har ju också varit en bra läxa med Humle, för att han har ju lärt mig att vi har inte kommit vidare om jag har gjort så. Men det, jag känner igen mig jättemycket i det. Jag tror att det är många hästmänniskor som känner igen sig i det. Att man liksom, oh shit, nu går det ju bra. Vi gör en gång till. Eller den här, också klassikern. Oh, det gick jättebra. Kan du bara ta upp telefonen och filma detta så gör jag det en gång till. Det har jag också gjort så många gånger. Och det är så dumt, det är så onödigt. Men ja, det är tur man lär sig i alla fall.
Eller hur? Det är faktiskt någonstans så, jag känner igen det där också. Och det går sällan bra då heller, ifall någon ska komma och filma. Ja, du vet, så blir man typ irriterad för man blir så stressad. Nu tog sig någon tid att avbryta med det de gjorde för att filma här. Så nu vill jag kunna visa, du vet. Och man bara, och för vem skulle det då? Du vet, kommer det vara gynnande för oss överhuvudtaget? Nej, troligen inte. Det är så, för en dag sitter ju det där istället om man gör det ordentligt. Och då kommer du kunna filma det 100 miljarder gånger sen. Varför ha så bråttom till allting hela tiden?
Det är så lätt att sitta och prata om det nu. Men alltså, vi har ju, i alla fall jag har gjort det jättemånga gånger. Är ju tyvärr inte perfekt. Önskar jättegärna att det var det. Men så är det inte.
Jag håller helt med.
Men om vi fortsätter på motivation så är det ju också lätt ibland att man bara tittar på vad hästen gör och inte frågar sig varför. För min del, om jag till exempel tänker tillbaka på den första åren med Alvin, så typ det första året, han var så jäkla pigg, flashy, hoppade och bockade runt och stegrade och flög till höger och vänster och bara galopperade och hade jätteroligt. Och det tyckte jag var skithäftigt, man får bra bilder, det är lätt att träna in nya beteenden och trick och så. Och sen så flyttade vi till lösdrift och min häst bara orkade knappt ens trava. Alltså jag bara märkte när vi hade flyttat och du vet han fick utlopp för det här, han fick gå ute 24 timmar om dygnet, han fick hästkompisar, stora hagar, fri tillgång på mat, han fick ha kvar sin tjocka vinterpäls för att klara vintern och då plötsligt försvann den här motivationen när jag insåg att den kanske inte var äkta. Det kanske bara var så att han var lite understimulerad eftersom att han gick i en liten hage och stod på box många timmar om dygnet. Han hade ingen att leka med eftersom att han gick ensam i hagen. Han kanske var väldigt hungrig på maten eftersom att han bara fick mat 3 gånger om dagen. Så att man behöver nog också ifrågasätta lite grann, inte bara vad som driver hästen, men också varför den beter sig på det sätt som den gör. Och jag tror det kan vara en anledning till varför många är anti-lösdrift också, för att de är rädda för att just det ska hända. Att hästen plötsligt bara blir typ som en jättetråkig gammal typ. Du vet de här hästarna i Ferdinand som kommer in där. Typ att det är det de tror deras hästar ska bli sen i dressyren efter de har flyttat till lösdrift. Men så behöver det inte vara.
Nej, men sen så är det ju så. Jag håller faktiskt helt med dig. Dels, jag gick ju också från, det var ju ganska nyligen, från att ha hästarna på box till att flytta till lösdrift. I sommar blir det ju 3 år. Så nyligen är det ju.
Har det gått 3 år?
Men de har
förlåt.
Ja,
nej, men gud.
I sommar har det gått 3 år. Jag vet, det är helt sjukt. Men, och då, jag fick faktiskt en kommentar på Instagram för inte så länge sedan. Där bara, jag har tänkt på en grej. Hur kommer det sig att dina hästar har blivit så tama inom så situationstecken? Jag minns bara för några år sedan att du la upp var och varannan dag när alla dina hästar, du vet, bocka och busa, alltså både i ridning och annan träning och i hagen liksom hela tiden. Och nu känns det som det aldrig finns längre. Så här, hur kommer det sig? Haha. Det var liksom en snäll kommentar så. Och då slog det mig. Jag bara, nej men du har nog rätt. Alltså mina hästar är ju rätt busiga och sådär. Men i allmän typ träning är det väldigt sällan de har överskottsenergi där de liksom drar någon boxsprång eller sprätter eller liksom hoppar runt sen de flyttade till lösdrift faktiskt. Mm. Det är ju olika i olika perioder, men där är det faktiskt en ganska stor skillnad, för mycket riktigt, det är inte något jag försökte trigga fram på den tiden, så det är inte så att jag på något sätt försökte få liksom roliga klipp till Instagram och nu har slutat med det, utan det är ju nu när jag tänker efter faktiskt, de har blivit coolare, de får mer utlopp av sin energi, även om de fortfarande är pigga och busiga, så är det ju, men då, och då är ju frågan liksom, vad är mest schysst? Mm. För jag kan förstå att vissa, när vi berättar de här historierna, bara, fast då vill jag verkligen inte ha min häst på lösdrift eftersom man redan nu vill ha så mycket energi man bara kan i ridning och träning. Men fakta är ju att man vill väl ändå ha rätt energi. Alltså, annars kommer ju ändå, det blir en falsk ett falskt driv ifall du bara går på energi av vad hästen liksom har gått miste om i sin naturliga miljö och vardag. Mm. Den kommer ju ta slut en gång. Och då har du ju ingenting längre. Då har du ju inte någon motivation som du har tränat eller vant dig. Alltså du har ju ingenting mer då. Mm. Du förlitar dig på liksom hästens överskottsenergi egentligen, känns det ju som. Och jag har ju faktiskt varit med om ganska tydliga sådana liksom historier där jag har sett hästarna med egna ögon, att hästar som har gått själva i hagen och har varit jättemotiverade i träning från marken, det här är liksom hästar jag har hjälpt till att träna genom åren, alltså jättemotiverade utan vare sig tryck eller godis eller någon förstärkning egentligen, utan de bara tycker att det är superkul när det kommer en människa och ska busa med dem i hagen. Mm. Och har gått och lära in alla möjliga roliga beteenden, precis som du sa med Alvin. Alltså att det bara är att glida med på hästens driv liksom. Och sen sekunden den har fått en kompis i hagen så har det blivit en helt annan häst. Mm. För att då får en utlopp. Det är som att det, som du säger, en frustration för något de saknar, alltså då blir det ju liksom att man får ta det tillfället man har, och då får man ju, hästarna vet ju troligen vad det är för regler och villkor leken är, att de får inte springa över en människa eller komma för nära eller bitas, liksom att det blir farligt. Nej men exakt, utan då blir det att de istället hittar motivation så kallad till träning, för att det är enda gången de får utlopp av alltså naturlig energi som alltså de flesta hästar har, mer eller mindre. Det finns ju såklart väldigt olika typer av hästar och olika mängd energibehov och rörelsebehov de har. Men jag har faktiskt varit med om flera sådana.
Och sen så känner jag också att om vi tänker så här då. Vi har en häst som går i en liten tråkig hage, ensam, står på box kanske 10-12 timmar per dygn. Och visst, vi kommer dit. Den har jätteroligt med oss när vi leker med den. Men hur länge gör vi det? En timme? och de andra 23 timmarna då? Ska vi verkligen värdesätta att vi får en pigg häst den timmen som vi är där och ska träna med den, jämfört med att hästen ska känna sig nöjd och lugn och få utlopp för sina beteenden 23 timmar om dygnet? Alltså man får väga, eller jag gjorde det valet, att okej, min häst kommer inte vara lika flashy, inte lika lätt att träna. Han kommer inte ha lika mycket energi den timmen som jag är där. Men istället så kommer han vara betydligt lyckligare och få utlopp för sina naturliga beteenden de andra 23 timmarna. Det vägde liksom tyngre för mig. Och sen så var det ju också en period, det var kanske det första halvåret som Alvin var trött. Och sen så kom ju energin sakta igen. Men sen fick vi också bygga upp den på nytt genom åren. Att från att ha fått den gratis på grund av uppbyggd frustration och kanske understimulering, så har vi fått bygga upp den på genuin träningsglädje istället. Och det tog ju lite tid, men nu vet jag ju också att den är äkta. Och att det som hästarna visar mig är äkta. Att mina hästar inte bockar och springer därför att de inte kan göra det annars, utan för att de faktiskt tycker det är kul att vara med mig. Så det värdesätter jag ju högre.
Ja, men jag håller helt med dig. Alltså, och det är ju precis samma med all typ av motivation, kan ju gå och härleda tillsammans. Så jag tycker att alla, inklusive oss själva, ska liksom tänka igenom lite. Hur ser min hästs miljö ut? Och varför är den så motiverad av just det vi har hittat som en nyckel till motivationen. Alltså, som till exempel, jag vet med mina hästar hade jag tagit bort mycket av höet de får. De får ju fri tillgång på hösilage. Och kommit ut med en höpåse. Då är jag ju ganska övertygad om att det skulle vara mer energi och mer vilja att kommunicera med mig, för att de typ är frustrerade över avsaknaden av mat. Liksom. På samma sätt som det kan vara åt andra hållet, alltså att de utan godismotivation, som vi tog upp innan.
Och likadant när det gäller typ godis. Att jag upplevde att den första tiden jag tränade med Vidar, innan jag blev lite så här medveten om hans problematik kring mat och hur frustrerad han var, så kände jag ju att oj vad han är motiverad, oj vad han försöker göra rätt, oj vad han springer med mig här nu för att han vill ha godis. Men det hos honom byggde ju bara frustration, eftersom att han ville ha godiset så mycket att han blev arg, han blev frustrerad. Och då är inte det heller ett driven motivation jag vill ha, eftersom att den i längden är skadlig för honom och faktiskt inte är en positiv känsla för honom. Det innebär ju bara stress. Så att jag har ju nästan som målbild nu, och det är många som tycker det är konstigt, men jag har som målbild att han ibland går iväg. Alltså jag kan bli jätteglad om vi håller på och tränar så här, och han mitt i passet bara vänder sig om och går iväg och börjar beta lite gräs vid kanten. Ja, då blir jag jätteglad. För speciellt, alltså med tanke på hans problematik och hur han har varit helt besatt av att få tag i godiset flera gånger under en lång tid. Så att när han då väljer att nej, jag går iväg och betar, då vet jag att det som han nyss visade mig, det var inte för att han var frustrerad och verkligen ville ha godiset, utan för att han ville träna. Så att man får en mer ärlig, ett ärligare driv. Och jag blir som sagt glad när han väljer att gå iväg. För att hade man då tänkt tillbaka för 2 år sedan, han var helt besatt av godiset, så hade det inte funnits på världskartan att han skulle lämna det innan varenda liten smyla var borta. Så det blir också lite så bakvänt att jag kan till och med vara sån att jag inte vill att min häst ska bli för motiverad. I alla fall inte av fel anledning.
Nej, och det där, jag håller helt med dig, för att det där kommer också lite in på en diskussion som har varit rätt mycket, tycker jag, på sociala medier. Jag har själv försökt vara en del i den en del också. Det är om, framförallt i träning från marken då, och trickträning, om användandet av spö. Och det finns ju massa att prata om det, och jag skulle jättegärna vilja höra dina tankar om det också. Mm. Men det jag först ville så här härleda det till är att jag slopade ju faktiskt träningen just nu, som det ser ut nu, med spö, för att hästarna blev just för taggade och frustrerade av det. Det var så starkt förknippat till trickträning och till fart. Jag tror inte att det bara är för att de hade någon form av rädsla, eller du vet så här, att det var liksom negativt, en negativ klang från början av spöet, för de har aldrig varit rädda för spöet, jag har aldrig missbrukat det på dem, alltså så. Mm. Men det blev liksom för mycket energi. Jag har fått lite sådana kommentarer också, att säga, jag använder det för att få lite extra energi och för att det liksom powern i liksom trickträning och träning från marken. Och mycket riktigt, det är precis vad jag använt det för också. Och det har blivit en stark förknippelse hos mina hästar att det är fullt ös på gång typ. Mm. Och att, alltså, och mycket av beteendena har ju för sig blivit inlärda med det också. Att så här, inkallning i galopp är när jag slår spöt i backen. Så att det är ju liksom när jag väl inverkar med spöt, inte på hästen då, men alltså rör på det eller liksom slår det i backen, så betyder det ju fullt ös. Alltså full galopp eller cirkulera runt mig eller gå på bakbena. Alltså det är liksom bara de vilda grejerna i träningen från marken som jag har liksom använt spöt till. Mm. Och då har det ju blivit typ så här, tar jag upp spöt och viftar lite med det så blir det för mycket. Ja. Och det blir ju på alla sätt negativt, även om jag hoppas och tror att jag inte har missbrukat allt för mycket på mina hästar, alltså så att de på något sätt har tycker att det är jobbigt, men oavsett så öppnade sig en helt ny värld för mig när det bara var jag och hästarna. Mm. Alltså när det kom till trickträning och det liksom, jag hade inte, för det var så enkelt att bara vifta lite extra med spöt eller vid en stegring att jag först slår i backen och sen lyfter spöt, då får jag mycket mer energi. Så man, fast är, vart kommer den ifrån? Varför behöver jag spöt till det?
Varför svarar hästen så? Tänk på det väldigt mycket senaste tiden. Det finns en anledning till att den svarar så liksom.
Exakt. Och det finns ju säkert 100 anledningar på olika hästar. Men jag tycker ändå det är spännande att det har blivit så mycket tankar och funderingar om just spöt i då frihetsdressyr, om man säger så. För det är ett konstigt redskap tycker jag egentligen. Mm. Om man vill jobba med alltså rolig träning från marken. Eftersom många, samma personer kan ju vara anti att ha ett spö i ridning. Mm. Och det borde ju inte vara någon annorlunda då, tycker jag.
Jag har ju varit spöfri nu i, jag satt och tänkte på det. Jag tror det är, ska vi se, Vidar fyller 4 till våren. Och jag slopade det när han var, det var 20... våren 2018. Ja, alltså det är ungefär 2 år sedan jag regelbundet hade ett spö med mig. Och jag har haft ett spö varenda träningspass någonsin innan dess. Så att det var jättestort för mig och jobbigt att lägga ner det. Men det hörde också ihop med att jag behövde bli kvitt Vidars mataggression. Och det var någonting som triggade honom, spöet då. Och framförallt så kände jag någonstans att ska jag nu börja med positiv förstärkning. Det var återigen inspirerat av Vidar att jag var tvungen att välja en bana där. Att jag får ta den vägen. Men hur ärligt är det? Om jag nu vill utgå från autonomi och att hästen bestämmer själv och att allting sker på hästens villkor. Gör den det om jag har en pinne i handen och viftar med? För mig, jag kan inte svara för någon annan. Men för mig så blev det oärligt. Det finns en anledning till att min häst lyssnar bättre när jag har spöet i handen. Det finns en anledning till att min häst springer snabbare när jag har ett spö i handen. Det finns en, alltså, även om jag inte har använt det negativt, jag hade slagit min häst, så finns det ett inlärt beteende om att jag måste akta mig från den här pinnen. Och oavsett vad man säger eller inte säger om spö, så kan man inte säga någonting om att det är det ursprungliga syftet. Vare sig du rider med det, du petar på hästen och hästen aktar sig antingen framåt eller åt sidorna. Det är liksom hela syftet. Mm. Och då blev det ju som att även fast jag hade slutat använda tryck, så fanns ju hotet kvar. Hotet var spöt. Även om jag inte använde det så fanns det där i min hand och mina hästar liksom, om jag inte lyssnar nu, då kanske hon höjer spöt, hon kanske viftar med, hon kanske driver framåt. Och när jag tog bort spöt så var det precis som att jag hade ingenting. Alltså jag flaxade med armarna, det hände ingenting. Alltså det fanns inget sätt för mig där jag kunde få fram någonting utan att hästarna ville det. Alltså det blev så ärligt för mig och det var ju svårt i början för att man märkte hur mycket spöet hade hjälpt till. Alltså att det hade gett mig massa ärliga, eller vad heter det, falska signaler. Som att, åh, min häst är jättepig, åh, han tycker detta är jätteroligt. Sen så fort spöet försvann så ville hästen inte göra det längre och då förstod man ju att, oj, det har ju funnits en anledning till varför min häst inte ville göra detta. Så jag slutade med spö därför att jag ville sluta hota mina hästar. Jag ville ha en ärlig reaktion på de frågor som jag ställde. Och jag kunde inte få det så länge jag hade ett hot med mig. Och ett hot behöver inte betyda att jag liksom ska misshandla dem. Men det är det här att spöet finns där. Jag kan höja med det, jag kan vifta med det. Och det är så djupt inrotat i hästen att akta sig från spöet. Så att bara synen, bara av att det finns där, kommer göra att hästen lyssnar bättre. Så att det var ju en jättejobbig period när jag tog bort spöet. Framförallt med min stora denna häst Vidar. För jag märkte ju hur mycket jag hade fuskat med spöet för att han skulle hålla avstånd. För så fort spöet försvann, då plötsligt var han uppe i mitt space. Och jag hade inget verktyg för att få bort honom. Och då fick jag ju gå till botten med allting och faktiskt fokusera på grunderna och inlärningen. Och se till att lära in allting ordentligt och positivt. Lära in att jag vill inte att du går så här nära, jag vill att du håller det längre bort. Och då blev all framåtbjudning som skedde utan att jag höll något verktyg, utan att jag liksom drev med någonting, den skedde ju för att hästen själv ville. Men där de första månaderna så var det ju mycket att hästarna sa nej, för de kunde. Jag bara, åh, kan du galoppera? De bara, men vänta nu. Hon håller inte i något spö. Vad ska hon göra? Jag bara, nej, jag tänker inte galoppera. Och där står jag bara, nej. Och jag märkte hur mycket, fastän jag tyckte att jag tränade med positiv förstärkning, så märkte jag hur mycket jag hade fuskat. Du vet, i piaffen så kan jag ju bara av en ren reflex och dutta lite på rumpan där för att hjälpa till, trodde jag. Eller när de ska galoppera så höjde jag spöet lite grann för att hjälpa till. Det är så många gånger där jag använder spöet utan att tänka på det. Och då framkallade en oärlig reaktion hos hästarna. Så att när jag inte hade det längre så fick jag ju liksom träna om mig själv. För att där stod jag utan någonting alls. Men det känns så skönt nu, 2 år senare. Och mina hästar är mer glada, mer positiva, mer framåt än någonsin. Än någonsin, under alla år jag har haft dem. De har aldrig varit så här peppade på träning. Aldrig rört sig så här mycket framåt. Alla våra trick och dressyrrörelser har utvecklats i raketfart. Och jag vet om jag kan stå där helt stilla. Och hästarna går i piaff helt löst, utan utrustning, ingenting. Och jag bara känner till 100% att det är de som gör detta. Det är inte jag som har inverkat dem. Det är de som väljer att göra detta. Det är de som gör detta själv. Och det är en sån häftig känsla att det blir så ärligt och äkta för mig. Så att det var ett uppvaknande och någonting som jag är otroligt stolt och glad över att jag gjorde. Och ju mer man tänker på det, desto konstigare är det hur accepterat ett spö är. Och då framförallt som du sa, okej, dressyr och hoppning där det faktiskt har använts till någonting. Men samma personer som tycker att de vill bara träna på hästarnas villkor med positiv förstärkning och löst från marken, de ska också ha ett spö. Och det är många, inklusive mig själv för några år sedan, som tar otroligt illa upp och blir ganska triggade så fort diskussionen kommer upp. För de säger att de måste ha det för typ förfina hjälparna och allting. Men som nu 2 år spöfri, jag behöver inte spöet. Jag kan bara förfina mina kommandon istället. Så att ja, jag vet inte hur du känner, men jag känner i alla fall så. Hoppas att det inte blev allt för rörigt.
Nej, verkligen inte. Alltså det är ju, jag håller helt med. För mig är det ju så olika med mina olika hästar. Alltså det som har märkts tydligast i skillnad är ju räkan och bettan i typ spanskritt och stegra. Alltså sådana trick som kräver lite power och liksom, de kan ju inte stå och sova sen helt, eller kan de ju, men alltså det kräver lite energi liksom för att lätta enkelt rakt upp för en stor häst liksom på bakbenen. Och där var det så tydligt, för räkan lärde jag stegra när han var 2, det är alltså 3 år sedan nu. Vilket gick jätteenkelt. Alltså han fattade på sekunden jag liksom gav kommandot att han skulle stegra. Så att han ställde sig upp första gången jag provade. Men jag hade ju mycket riktigt ett spö i handen. Och hade ju förberett mycket kommandon och sådär. Men jag använde ju spöet tydligt för att få energi. Och liksom, ja, det var, jag hade aldrig lyckats med det sådär utan spöet, kan jag ju säga på en gång. Medans bett lärde jag ju att stegra, så länge efter var det ju inte, tror jag. Men hösten 2018, om jag inte minns fel. Och det var ju en helt annan typ av träning. För henne har inte jag tricktränat eller förberett så mycket från backen. Så att med henne i alla fall så var det faktiskt ingen större skillnad när jag tog bort spöt. Alltså där var det så här, jag tror jag hade liksom undermedvetet börjat träna på ett annat sätt. Alltså med spöt överhuvudtaget, även om jag fortfarande hade det i handen. Mm. Men henne tog det bara något träningspass innan jag tycker att hon är precis likadan och jobbar med. Alltså utan spö som med spö. Medans räkan, det tog ju nu ett par månader innan han har stegrat på kommando. Jag har frågat några gånger. Och visst, lite kan ju vara att han har alltså, lite så här invant lärt sig att det är spöt och ett visst kommando som gäller. Liksom, för att jag dessutom har varit noga ifall andra hanterar honom. Till exempel att han aldrig ska misstolka eller råka liksom, erbjuda ett trick som kan bli farligt för andra som inte, alltså som kanske behöver hantera honom. Men det, samtidigt så var mycket var nog att han var nog inte så sugen på det alltid, så som jag ville få, eller ville tro att han var innan. Och så jag håller med dig. Jag fick också verkligen känslan med honom att så här, oh, jag kan haft lite falskt driv, fast jag liksom, jag har ju aldrig rört honom i de här rörelserna med spöt. Alltså i stegen, jag har aldrig rört honom. Alltså han har aldrig faktiskt nästan lärt sig att ens flytta undan från spöt, utan tvärtom. Jag har ju haft spöt lite mer som en target eller inkallning. Alltså att ljudet är kom hit, aldrig tvärtom, liksom gå härifrån. Han rör sig ju inte om du står, även om du skulle kämpa, alltså typ ska jag traditionellt longera för att du är på en veterinärklinik och ska kolla hälta typ. Och du står och piskar med en långpisk bakom i rumpan, liksom han rör sig inte för det. Så att det är ju inte inlärt att flytta undan så för spöt, men det är ändå, jag kan inte riktigt sätta ord på det, men det känns verkligen som att någonting falsk energi fanns ju där. För att annars, han som alltid har varit pepp på sådana typer av trick innan, helt plötsligt så kändes han ju inte intresserad när jag liksom inte hade det längre. Och, men, för att inte få det att låta som att det är ett dött lopp, det kom ju tillbaka. Alltså, så att det är inte så att det på något sätt är kört med träningen bara för att du väljer att ta bort ett hjälpmedel. Precis samma som det inte är kört med typ kontroll för att du väljer att gå över till bettlöst. Det gäller ju bara att man gör en liksom genomtänkt övergång och att du ger hästarna en chans att få hänga med i den övergången också.
Exakt. Tycker och jag fick en liten idé nu. Vad sägs om att utmana våra lyssnare den här veckan? Jag vet inte hur många av dem som lyssnar, men det verkar ju vara en hel del utifrån vad vi har fått inskicka till oss som tränar från marken. Hade det inte varit en liten kul utmaning att utmana våra lyssnare att prova en vecka utan spö och se vad som händer. Ja. De som alltså redan tränar från marken som tycker att det är roligt. Så kan de,
eller då uppsuttet också. Ja. De som har det uppsuttet. Det vore också intressant faktiskt. Absolut. Tycker jag.
Så att då har ni som lyssnar nu har fått en utmaning av oss. Och ni ska alltså inte ha med er ett spö när ni rider eller tränar era hästar från marken den här veckan. Stort lycka till, säger jag. Det lät jätteironiskt, men jag menar det faktiskt.
Ja, jag gillar att så här, nu kommer säkert alla som lyssnar på det här och tränar med spö kommer bara, du är inte min mamma, du bestämmer inte över mig.
Nej, men det är även om man vill ha spö, så det är en rolig, alltså bara ett roligt test, få ett litet kvitto. För att om det är så att spöet är 100% inte inverkar negativt, så kommer det inte vara någon skillnad överhuvudtaget att ta bort det. Och är det ingen skillnad att ta bort det, varför inte köra utan? Kan man ju fråga sig.
Exakt.
Men såklart, vill man ha spö och man känner sig nöjd med det, så kör på för allt i världen. Det var bara jag som kände att jag ville ta det steget längre. För den som vill, så prova. Det är kul. Det är lärorikt och man får ett bra kvitto på vad som är ärligt och vad som sitter och inte.
Ja, och framförallt så får du ju mycket mer, alltså du får en utmaning för dig själv, även om oavsett hur hästen svarar eller inte svarar på att du har spö eller inte har spö, så märkte jag, för jag har ju alltid varit den tidigare år som har varit så här, nej fast jag är faktiskt inget emot att ha ett spö för att jag vet att jag inte missbrukar det och jag tycker att det är ett smidigt hjälpmedel för att hästarna ska förstå vad jag vill på längre håll och du vet, så här, förfina hjälperna som vi sa. Och jag är inte anti på något sätt. Alltså jag säger inte att jag aldrig någonsin kommer ha ett spö i handen igen. Absolut inte. Det kommer jag säkert ha. Alltså högst troligt. Jag har inte slängt dem. Men att liksom lista ut hur du kan få fram samma saker med bara kroppsspråk är så coolt. Mm. För att det är då man märker hur små signaler hästarna faktiskt kan läsa av. Alltså det är väldigt tråkigt om deras liksom det de ska läsa på en själv när man ska jobba och leka och träna med sin häst är någonting du håller i handen. Det är ju mycket roligare att få en direktkontakt liksom.
Precis.
Alltså mellan dig och hästen där du inte behöver den här mellanhanden som ska liksom förfina och förtydliga hjälperna. Så lär in hjälpen som man säger, alltså från grunden istället. För då om du sen har ett spö då, alltså om det är så att man väljer att gå tillbaka till det, jag tror ändå att man bara kommer ha något positivt med sig genom att få liksom göra det lite svårare om man väljer att se det så för sig själv. För att då sitter det ju på ett helt annat sätt sen. Och man behöver inte vara beroende av ett redskap för att nå fram till det.
Precis. Och sen så har jag också märkt att de som har kommit hit och provat leka med mina hästar. Det har varit jättekul. För du ska se folks min. Jag vet inte, du kanske till och med känner likadant själv. Det vet jag inte. Men det händer ofta. Du vet, så ställer jag dem bara vid min häst. De har inget spö. De har inget rep att hålla i. Ingenting. Och de bara, vad ska jag göra? Jag bara gå. Lek med honom. Var med honom. De bara, vad är kommandot? Jag bara, jag vet inte riktigt. Du får lyfta lite på nacken. De bara, ja, okej. Okay. Så börjar de helt skeptiska. Bara, det här kommer ju aldrig gå. Hon har inte gett mig några direktioner överhuvudtaget. Så spullar man fram 5 minuter. Så springer de där. Med jättehöga benlyft. Bara, wow, han gör passage. Gud, kan inte... vad duktig du är. Så hör man dem springa där och skrika på andra änden av paddocken. Liksom för att de har klurat ut de här små knapparna som får hästarna. Och, eller som får mina hästar att piafera. Eller fatta galopp. Eller... Ja, du vet, att de upptäcker det i sig själva. Det är en häftig känsla att verkligen få känna den kontakten med hästen. Att man förmedlar någonting. Man får verkligen liksom försöka få det att stråla ut från kroppen utan att det låter för flummigt. Men har man inga redskap så är ju det. Det är ju så jag kommunicerar med mina hästar. Och det är absolut inget övernaturligt. Det är ju att jag har kombinerat just det kroppsspråket till just, det, alltså, till just den rörelsen. Men det är en häftig känsla att springa runt där och se att hästen speglar den. Framförallt för någon som inte har provat det innan. Och dit kommer man ju sen om man då väljer att jobba antingen lite då eller helt och hållet utan spö. Det är då de dörrarna öppnas om man är intresserad av att komma dit. Är man nöjd med spö där man är nu så don't fix it if it's not broken. Liksom. men om man är intresserad, alltså det är en häftig ny värld som man hamnar i. Verkligen tycker jag i alla fall.
Ja, men, och det är ju samma, alltså, på något sätt, alltså, jag tror att jag ser ofta i alla fall folk som tränar frihetsdressyr och trickträning. Och det kan nog vara jag själv, alltså jag skulle kunna kolla på ett klipp på mig själv också. Men att det är så stort, det är så här, du ska fatta galopp, du gör en galoppfattning med dina egna ben, alltså att du springer in i galopp, du smackar samtidigt och slår ett spö i backen. Och sen bara, bra galopp! Man bara, fast... Så på samma häst rider du ju dressyr och kan bara skjuta pyttelite i sitsen för att få en galoppfattning. Och det är så här, alltså tänk liksom, de flesta har ju någon gång kanske, de som rider, har fått suttit på en riktigt känslig dressyrhäst. Och sen hur den är tränad från början, det är ju en annan diskussion, det vet man ju inte. Men en riktigt känslig dressyrhäst där du bara behöver sätta över vikten lite för att gå in i en sluta. Mm. Eller liksom... Som sagt, pyttelite skjuta på höften för att fatta galopp och sen göra ett byte genom att bara skjuta på den andra höften. Alltså hur små signaler när du sitter helt stilla med hand och skänkel ser det ut som. Så får man hästen att dansa fram. Och precis, alltså tänk vad mycket lättare det ändå måste vara för en häst när den har
den kan se ser också.
Hela... Ja, exakt. Och läsa allt vad du gör och hela tiden titta på dig. Och liksom, på, jag vet inte, att det, inte fler strävar efter samma samspel som i dressyren. Alltså för mig en bra dressyrpass i alla fall.
Men just då ska att, det inte att synas, liksom, hjälparna ska ju inte synas. Som du sa, när du rider dressyr, målet är hela tiden att du ska egentligen sitta helt stilla.
Exakt.
Du ska inte synas när du gör ett galoppmobil, du ska inte synas, alltså så. Men sen så kommer man ner på marken och så står man där med flaxande spön och så. Så därför känner jag mig, alltså utan att låta, jag vill inte, absolut inte låta skrytig på något sätt, men om jag ska ta någonting som jag är mest stolt över i min egen träning, så är det att jag har lyckats gå från den personen som har liksom jagat runt hästar runt korall och alltså till att komma dit jag är nu, där jag står stilla på kryckor och min häst bara PFR utan att jag gör någonting. Alltså det är inte på något sätt något skryt, utan att jag vet om hur anti jag har varit och hur svårt detta har varit för mig. Och att jag ändå lyckades komma hit, det är jag jättestolt över. Sen får man kanske ibland inte vara. Säga så utan att det låter skrytigt.
Jo, det får man.
Men alltså just det att, alltså inte att vi kan det, eller så att wow, titta vad mina hästar kan, utan just att jag har lyckats släppa på mitt kontrollbehov så pass mycket för att jag har ett enormt kontrollbehov, och det är därför den här typen av träning har varit så bra för mig också. Men att jag har kommit till den punkten att jag inte längre är där och ska hålla på och mixtra med varenda litet steg och de ska lyssna nu, de ska göra detta och allt det här. Att jag bara kan stå där bara tyst, eller jag hyfsat tyst, jag brukar skrika på dem att de är duktiga typ. Det hörs nu över hela stan, jag bara wow! Men jag tar bort tyst, vi stryker tyst. Men att jag är stilla, ingenting, och de bara kör sitt race och jag bara kan stå där och titta på och njuta. Det har liksom, det är min belöning för att ha krigat mig förbi och genom mina starka kontrollbehov. Att ha kommit dit jag är nu. Så det är jag stolt över. Vad är du stolt över? Du får också säga någonting du är stolt över. Så jag är inte ensam här, bara sitter och skryter helt själv.
Åh, vad är jag? Alltså då, det är nog typ samma sak, men jag har inte kommit lika långt. Jag har inte riktigt upplevt det jag vet, för jag har sett det med egna ögon. Du upplever med dina hästar från marken. Men det jag är stolt över är nog att jag vågade börja rida Anna utan träns.
Jag förstår det.
För där är det också så här, jag hade ridit jättemycket andra hästar utan huvudlag. Alltså det var inte alls något nytt för mig. Men med Anna kändes det i så många år som att det kommer aldrig ske. För att även om jag litade inte på henne i grunden, och ska jag vara helt ärlig, tror jag inte jag gör det än idag heller. Mm. Och det är nog därför jag väljer att vara stolt över att jag faktiskt nu 100% alltid vågar chansa, om man säger så. Att jag lägger över det på henne. Mm. Att så här, även fast jag vet att du har all kaliber, du, och bara dra iväg härifrån och skicka av mig och springa in i en buske. För tro mig, det har hänt många gånger. Mm. Både med och utan träns. Alltså, så här... Nej, men det är faktiskt att våga på hästen jag aldrig trodde det skulle vara möjligt, eftersom jag inte ens fick stopp på henne i skritt med liksom hjälptyglar och bett och allt vad det var. När hon bara ville älga iväg. Att jag liksom har vågat ta bort allting. Och även när jag känner att hon bara kokar av energi och liksom, även om hon går upp i stress eller blir spänd, att jag vågar lita på att vi kan kommunicera utan något på huvudet eller i munnen.
Det är också en sån grej, för att när du säger det, om man är typ följare ny de senaste, vad kan det vara, de senaste åren, alltså det finns ju inget som känns mer naturligt än att du rider Anna utan träns. Och jag menar, då är det häftigt att få höra det, att det känns så självklart, till och med för mig som ändå har följt dig i ganska många år, alltså lite på håll så här. Alltså till och med, det är liksom Anna utan träns, vadå? Det är ju helt självklart, men det är ju inte det i grund och botten. Så jag förstår verkligen att du är stolt över det. Det hade ju också varit om jag var dig.
Nej, det är faktiskt än idag. Alltså är det inte för mig helt självklart? När jag väl sitter där, ja, det är självklart. Alltså det är det när man väl är igång. Men ibland så får jag fortfarande en tanke så här. tänk om jag kanske inte borde, Och sen så bara, fast släpp det nu. Det är ganska många år det uppenbarligen har funkat att släppa på det här kontrollbehovet. För kontrollbehovet funkade ju aldrig på Anna. Hon blev ju aldrig bättre med mig, alltså i träning eller liksom som ridhäst eller som träningshäst, så länge jag inte släppte på behovet jag hade av att kontrollera henne med redskap. Liksom.
Är det en häftig resa?
Det blev aldrig bättre. Ja, det är det. Gud, jag längtar ut till hästarna. Jag kan ju inte direkt gå ut och rida. Kan
du. Pannlampa på bara.
Klockan? Den är halv tolv en tisdag.
Nej gud. Då ska vi kanske avrunda lite här. Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med vad vi har tagit upp idag. Framförallt med tanke på att det har blivit lite som det har blivit nu med min rygg. Och jag är full av mediciner och du är jättestressad och trött. Jag känner att vi har gjort vad vi kan.
Jag tyckte att det var jättemysigt att prata med dig äntligen. Detsamma. Jag har faktiskt längtat.
Detsamma.
Så jag känner mig också nöjd. Och så hoppas jag att vi liksom enligt plan kan köra ett avsnitt i tid till nästa gång. Mm. Det känns ju hoppfullt kanske.
Det gör det faktiskt.
Får se.
Vi får hålla tummarna.
Ja, men det gör vi. Och med de orden.
Sa vi hej.
Hej då.